Nu berättar mamma Rigmor för barn och barnbarn.
Jag växte upp i en stor vacker trädgård där vi hade både stora sten, gamla ytor och mycket sten och bärbuskar och allt sådant. Men för riktiga landet hade jag aldrig varit. Men så en gång när jag var 9 år gammal, vi höll på att bygga kanalen, göra om Svartån till en kanal. Då höll min bror och jag alltid med och hjälpte arbetarna. Vi lärde oss att slå med trädgård på stora långa spett eller vad det kallades, och göra barhål där vi sedan skulle spränga och så. Och sen en dag när jag som vanligt höll på där nere så viskade min mamma, hon hade en visseltid på. Hon viskade när vi skulle komma upp och visa. Och vi viskade hon inte förmiddag, så det var ju märkvärdigt och jag planerade upp som jag skulle. Och när jag kom igenom matsalen så såg jag mina rena bomullsklänningar ligga på matsalsbordet där. Det var ju en ovanlig syn. Och så sprang jag in till min mamma som satt förmatigt. Och då sa hon, du ska skynda dig och klä om dig och du ska få resa till Ullarvik, till Levenhavs där. Och vi kommer en brott om en liten stund och hämtar dig, skynda dig och klä om dig. Och under tiden packade hon ner de där klänningarna som låg där och så kom det en brottska. Och jag fick gå ner och sätta mig i den och så där fick jag åka 4 mil ut på landet till Ullarvik som var en egendom som låg i Kålskoda socken. Och det var, tog flera timmar att sluta ensam i den här droskan och åka och till sitt somnade jag. Och tyvärr kom jag då att komma för nära en glasruta som stod där så den sprack. Och jag var förskräckligt generad över det att komma fram och ha spräckt den glasrutan. I alla fall så kom vi då åkande genom en lång allé som ledde upp till Ullarvik herrgård. Och där satt min flerkamrat och jämnåriga Margareta Stenhag och hennes båda yngre bröder. Och när vi fick se vagnen så skulle vi kappas, och springa fram för att se om det var som kom åkande. Och så ropade vi till varandra, är det bara Rigmor? Så det var det mottagande jag fick. Men sen hade jag förskräckligt roligt där. Jag hade ju aldrig mitt liv varit på riktiga landet. Men en sak var förfärligt besvärlig och det var att varje middag började med sur mjölk och den fick man inget socker till. Det var jag van vid att få hemma. Så jag tyckte det var ett lidande att komma igenom den där surmjölken. Men man fick ju vänja sig. Och så skulle vi en dag gå ner till och se oss om på ögonen där och vi hade mycket kor och kalvar och en stor grillhängna. Och så var det en som jag tyckte så särskilt stor och stilig ut. Jag sprang genast fram till den och började på att klappa den. Då kom förvaltaren som hette Olsson och var skåning framsprängande så slängde undan att det är en poke, det där är en tur. Det var mitt första äventyr på landet. Och sen hade jag ju förfärligt roligt där, men tyvärr så fick vi varenda middag surmjölk och utan socker. Men så blev det mosten som sätter hushållet födelsedag och vi hade sett i köket att de gjorde fraspannkakor. Då tänkte jag, nu sitter vi med surmjölken. Men nej, när vi kom upp till middag så var det först surmjölk och sen kom ju de där goda kakorna. I alla fall då jag var 7 år och sen så gick jag, sen gick tiden och Levenhavarna var alltid borta om somrarna. Men vi hade så mycket roligare tillsammans på vintrarna. Då åkte vi skridskor. Det var alltid en skridskobana nedanför vår trädgård. Och där övade vi oss i konståkning och hade mycket roligt. Ibland hände det att först blev det stort töväder och sen frös. Och då kunde man åka utanför skridskobanan också på själva ån som gör många vinglingar och bukter ut till Hjälmaren. Och vi åkte ända till Hjälmars mes och vi åkte. Jag minns att en gång hade vi åkt mycket långt för hela Hjälmaren låg som en spegel. Men så fick vi motvind på hemvägen. Och då blev vi så trötta så vi ville sätta oss på isen och vila. Men då var det någon som åkte förbi oss och sa, det får ni inte göra för då fryser ni ihjäl. Så vi fick lov att knugga på bäst vi kunde tills vi kom till stan igen. Men på riktiga landet var jag sedan inte förrän jag var 14 år, då hade min syster varit sjuk och läkaren hade sagt att hon borde vara på riktiga landet. Och så, då hyrdes det ett sommarnöj ute i trakten av Frövi. Och då fick vi uppleva riktiga skogar och vildmarksliv riktigt. Och det var ju förfärligt roligt. Ja, sen gick tiden och jag kom så småningom i skolan. Och sen skulle jag träffa en pappa på mig. Men så flyttade familjen Levenhav till Stockholm. För att greven blev major där, han hade varit kapten förut. Och då skulle våningen hyras ut till någon annan. Och så minns jag att jag satt uppe i mitt rum, vi bodde en trappa upp och hyresgästerna bodde under oss. Så satt jag i mitt rum och förhörde min yngre bror i hans läxor. Och dörren öppnades och in kom min pappa med en främmande herre. Som skulle se på våningen för han ville hyra den. Och den herre var klädd i en underlig kappa som jag aldrig hade sett maken till. Den ser som en kuskkappa med först en rock och så en bred krag ovanpå den liksom. Och han presenterade sig så som lektor Sabin och han då var spekulant på våningen efter Levenhavs. Och sen flyttade den familjen in på hösten. Men först kom han ensam med hela flyttplatsen och familjen skulle komma efter. Och det var den vackraste höst jag minns, för han vi kunde stå, jag hjälpte honom att packa upp lår efter lår och vi stod kvar på gården hela natten och vi höll på i flera dagar innan vi hade fått allting färdigt och aldrig kom det så mycket en hängskur på det här. Och sen kom då så småningom hans familj och vi hade två små pojkar som var 4 och 2 år gamla, Sigurd och Olof heter de, och de blev en genast mycket god vän med. Och så hela den vintern var jag kvar i hemmet för att jag skulle bereda mig på inträget till seminariet i Stockholm. Och då var jag nästan varje kväll nere hos familjen och han lyfte högt priset för sin fru och mig. Och på det viset så gick vi igenom mycket av Schiller och Goethe och det var mycket, mycket trevliga kvällar jag hade med dem. Sen kom jag då in på seminariet och var borta i 3 år och när jag var hemma på ferierna så var vi bortresta så jag såg inte mycket till familjen då. Men sen kom jag till Paris för att studera vidare och medan jag var där så fick jag brev från min mamma att det var så sorgligt för att Sabine hade dött. Och jag förstod vilken förfärlig sorg det måste vara för maten, för jag hade sett vilket idealiskt samliv vi levde i. Men jag studerade vidare där ute och så under tiden jag var där så kom det överens om att jag skulle göra ringa i Jönköping i flickskolan där när jag kom hem. Så kom jag hem på sommaren. Och då kom Lektor Sabin resande för att hälsa på oss. Och hur det var så kom vi överens om att vi skulle gifta oss. Och då gällde det ju att bli av med denna platsen som jag hade åtagit mig. Så jag måste resa ner till Jönköping till Sönsternarinnan där och tala om hur det var. Och vi lovade på en så håll att vi skulle skaffa en vitalie, men det var så väldigt hårt. Han var inte med här inne då. Och jag måste ju resa dit alltså. Så gick jag upp och skulle gå på vind och hämta min koffer för att packa den för att resa. Då fick jag höra att det kom någon efter mig i trappan och när jag vände mig om så var det en telegrampojke. Och telegrammet var till mig och där stod det att de hade fått det när jag ringde. Så då slapp jag resa till Jönköping. Och då kunde vi fira bröllop istället. Och det gjorde vi den 2 januari 1901. Men då hade han blivit rektor för skolan i Falun, läroverket på läroverket i Falun. Så att jag fick resa dit då. Och där fick jag då ta emot 3 söner som var 9, 7 och 4 år. Ja. Och det blev mycket, mycket lycklig tid för mig och för oss allihop där. Och människorna som vi umgick med var snälla. Och vi bodde om somrarna i Rättan 2 gånger och i Rättvik 1 gång. Och vi hade verkligen hyggliga tider. Jag måste återgå lite till Örebro för att min man var mycket tydlig föreläsare. Och på den tiden fanns inte någon föreläsningsförening utan han tog omkring och höll olika föredrag. Och då reste han på en sån där hög cykel, han hade ett stort framhjul och ett litet bak. Och det var naturligtvis ingen utveckling utan man satt man trampade på själva investerings axel. Så det var ett förfärligt arbete och dessutom sina förskräckliga landsvägar på den tiden. Men han tog runt omkring Örebro och föredrag och grundade föreläsningsföreningar. Och så var det någon bestämmelse att om en föreläsningsförening kunde uppvisa vid året lite där det haft ett visst antal åhörare så fick vi statsbidrag. Och det gjorde att det gjorde lite propaganda för dessa föreläsningar. Och han var mycket, mycket uppburen som föreläsare. Och hade ganska många underliga äventyr också på sina färder då på denna cykel. Men och sen när vi kom till Falun, denna föreläsningsverksamhet fortsatte han med oss i Falun och hade ganska många upplevelser. Förresten, en gång var han ute och föreläste i en socken som var bara en halv mil ut och det var på vintern och han hade gått dit. Och sen när föreläsningen var slut så kom en föreståndare fram mitt framför hela publiken och sa: jaha, tack så mycket, vad får vi betala för det här nu då? Ja, det kostar ingenting, svarade han. Ja, så sa han, ja, då ska vi bjuda på flerskjuts hem till stan igen då. Nej, det behövs inte, jag kan gå, sa han. Tack broder, sa förstånden, tog honom i handen då. Men det blev föreningar grundade precis runt om hela Falun. Och många andra kom ju så småningom dit och föreläste också när det blev fanns föreningar. Därför bodde vi då i Falun i 7 år. Men så knäckte ju pojkarna upp och det blev ett lektorat ledigt i Stockholm. Så tänkte vi att det kunde vara bättre att flytta dit. Det var bättre för deras skolbildning. Och det skulle sedan ägna sig åt. Och så flyttade vi dit 1907. Han blev då lektor i Norra Realläroverket först ett år, men sedan flyttades han över till det nystartade Östermalms högre allmänna läroverk. Och där var han sedan kvar ända tills han blev pensionerad. Och han var till stor hjälp för rektorn med det att han kunde undervisa i vilket ämne som helst. Egentligen var det svenska och filosofi som var hans ämnen, men han kunde som sagt ta vilket ämne som helst. Så det var så många gånger på morgonen det hände strax före klockan 8 att det ringde telefon, då visste vi nu det rektorn. Som vi talade. Och mycket riktigt så var det någon lärare som var sjuk och då kom han dit och vikarierade i alla möjliga olika ämnen för gott som. Ja, sen gick det då ända tills han blev pensionerad. Men under tiden föreläste han mycket, gå omkring lite varstans och föreläste. Han hade på sommaren ofta hela kurser på olika håll. Det var nya saker, det var ingen annan som hade ordnat hos redan själv. Så gick tiden och de äldre söderna tog sina examina. Den ena blev tog studenten först och så blev han officer. Och den andra kom på Tekniska högskolan. Och den tredje tog Ryssland ett tag först. Och han blev bli affärsman och sedan så småningom reste han ut till Amerika. Men det var ju sen längre fram. Och under tiden växte de yngre barna upp och kom i skolåldern. Och då gick de i en privatskola först, en småskola. Och i Transagmas skola som den hette, så var inte så stora klasser och det var en mycket trevlig skola. Men så kom kriget 1914 och då blev det ju förfärligt dåligt med mat och verkligen på många sätt. Och till Harrys uppgifter hörde så fort han hade slutat skolan och kommit hem och fått sin choklad så skulle han ut och ställa sig i en kö för att köpa bröd. När man hade ju brödkort då. Och så en dag kom han hem och sa, nu har brödsfröken sagt att hela nätet ska vi ha påsar med oss själva för hon kan inte ge oss påsar till bröd. Men han gick troget för en dag stod i denna kön och fick köpa så mycket som man då fick på sina kort. I alla fall måste man på något vis bryga ut, det var så lite man fick och när man då var många som vi, så vi hade ju triumfer på den tiden som hjälpte till. Och då bakades det bröd hemma och för att det skulle bli lite mer så blandade man in lite av varje, lite krig och lite potatis och sådär, så det var inte något gott bröd. Och smöret fick man så lite av så att det blandade man också ut lite mer så det lite mer ut. Och mjölken var ofta sur när man fick den, men i alla fall de tre småbarnar då, Ingvar, Harald och Margit, som då var 9, 7 och 4 år. De får sig till skolan före oss andra. För att då få dem till att äta den där upptäckta maten så brukade jag leta högt för dem. Och vi hade fått tag i en bok som var förfärligt spännande för vi var mycket intresserade. Men så fort vi slutade äta så slutade jag läsa. Och sen när jag läste mera, hur gick det inte nu? Vad betyder det? Ja, jag läste inte om inte ni äter för dem. Så för det så fick de till att äta det där. Där skulle inte någon vidare bli artikliga smörgåsarna. Och den lilla Minta som bara var 4 år var inte så gott för henne att förstå allting. Så hon sa ibland, men vad betyder det? Vad menar han med det? Och då var pojkarna så gilda och sa, det kan du väl förstå ändå, det är inte vidare mamma. Jag hade inte tålamod att vänta på några förklaringar. Inte. Och den boken har jag aldrig fått tag i sedan. Den hette Genom öknen och var av Jenkins. Och handlar om 2 engelska barn som kom från sin karavan på något vis och fick ta sig ensamma genom Egypten. Så det var ju så färdigt spännande. Ja, så gick det tiden och vi kom ut, pojkarna kom upp i läroverk och det var inträdesprövningar som kom in dit. Och när den äldsta, Ingvar, prövade in så blev han under 1. Och när Harald prövade så var han under 1. Så jag var väldigt stolt över Ingvar.
Ja, detta var Rigmor Sahlins minnen från gamla dagar.